Låt oss be. Herre, vi bara prisar och tackar dig nu, Herre, att du kommer med din heliga ande. Och vi tackar dig, Jesus, att du tronar på våra lovsånger, som du säger i ditt ord. Och nu ber vi det här, det kom heliga ande och öppna våra hjärtan för ditt ord, så att det får ge frukt till det eviga livet. Och vi ber nu också om att du ska komma och förändra samhällen i det här landet, här och städer, så att du blir ärad och bryter ner ondskans andemakter som regerar på många ställen i det här landet. Vi ber om detta i Jesu Nazarens namn. Amen. Jag tänkte vi skulle gå till en av de starkaste eller kraftigaste profetiorna i skrifterna om Jesus Kristus och Guds Messias, nämligen Jesaja 53. Det här är en av de kraftigaste profetier som profeten Jesaja ger om vad som ska komma och vad han ska göra och vad han är kallad till också. Och det börjar i vers 52 kapitlet, vers 13. Jesaja 53, 13. Det är 52, 13. Och här står det: se, min kära tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, mycket hög. Och här har vi alltså då, han ska bli mycket hög, och det innebär också att han är mycket högre än någonting annat, va? Redan där så är det en inledning på vem man är, va? Men liksom många häpnar över dig, så ska hans utseende fördärvas mer än människors och gestalt mer än Adams dag. Och så var det. Vad gjorde man? Vad gjorde hela mänskligheten med honom? Jo, man korsfäste honom. Det var hedningar och judar som gjorde det tillsammans. Det är hela mänskligheten. Och alltså, de hånade honom, va? Där han då, och under hela det, alltså vägen till Golgata, så piskar man honom, slog honom på många olika sätt, va? Man fördärvade hans utseende till och med på det sättet, va? Redan där är det en profetia om vad som kommer att ske som står här, va? Så ska han bestänka många folk. Inför honom ska kungar förstummas. Vilket det kom, blev sen också. Inför honom ska kungar förstummas, va? För det får se något som aldrig berättas för dem och förstå något aldrig har hört. Och när hände det? Jo, när den helige ande utgjutes, va? Sedan här profeteras de att det ska komma någonting som de inte ens förstår. Det de inte har förstått före, det kommer de förstå, va? Och den är en helig ande utgjutelsen som gör Jesus levande. Som gör det han har gjort levande för människor, va? Och det är den tiden vi befinner oss just nu, och vi befinner snart i 2000 år, va? Hur länge kommer den att bestå? Ja, det är när far har bestämt. Och vad säger han då? Han säger ingenting om det, utan han bestämt. Halleluja, sa församlingen. Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskåp på torr jord. Och det är just detta. Han föddes i Betlehem. Betlehem, det är ju, det har jag sagt förut också, Betlehem betyder brödhus. Han är livets bröd som föds i Betlehem. Ha? Kunde han födas någon annanstans? Nej, det kunde han inte. Enligt profeten Mika så är det där som det skulle bli. Efrat, alltså i Betlehem. Va? Och sen är det också så att han är Guds offrade lam. Och utanför Betlehem så fanns de ängarna där fåren var som skulle offras i Jerusalems tempel. Och där var det då, de herdarna kom därifrån då när han blev född och lovprisade honom. Och de var herdar för de får som skulle offras i templet. Det var felfria lam. Och just därför föds han som en späd planta just i Betlehem, brödhuset. Han som är livets bröd, va? Det är profetiskt på det viset, va? Och sen står det att prästen ska utse det offrade lammet. Ja, men var det någon präst som utsåg Johannes döparen? Ja, det var det. Eller som utsåg Jesus? Jo, det var Johannes döparen. Han var präst. Han var ju prästson. Va? Han var präst Zacharias och Elisabets son. Så Johannes döparen var både präst och profet, va? Och det är det när han säger se Guds lamm som borttager världens synd och döper Jesus. Så är han klar för att offras. Det är för att prästen har sett honom på det sättet. Och det är Johannes döparen, va? Så det följer skrifterna helt och hållet. Det är helt fantastiskt om man tänker efter, va? Det tänker vi inte på idag, men så ser det ut. Nej, han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drogs till. Nej, man spottade på honom då när man var på väg. Man satt det där, man satt tvärbjärken som han fick bära och så fick Simon från Cyrene bära dit. Och så piskar man honom till där. Va? Hans utseende var vanställt på grund av sin kallelse. För kallelsen är att han ska ta på sig hela världens synd och skuld. Och försona människorna med den levande guden. Och själv är han Gud. Och, då, och när man tänker på det, när man förstår detta, va, att han som är Gud, han blir den sämsta och lägst nere av alla människovarelser för att bära din och min synd och skuld och skam och bryta den i Jesu namn. Det här är evangeliet. Det är det glada budskapet. Något annat evangelium finns inte. Det finns inte, det är falskt. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterar honom. Vad stod och sa? Vad sa människorna nedanför korset när han sagt det? Ja, vi får se om Elia kommer och hjälper honom nu. Va? Och så sa man så här. Va? Ja, men andra har hjälpt. Nu kan han hjälpa sig själv. Man hånade honom när man stod nedanför. Trots att han led på korset. Va? Hade en på höger och en på vänster av rövarna där. Mördare var de säkert. Han var så föraktad som han stod. Man stod där och hånade honom i sitt lidande på korset. Så ondskefull kan människor bli. Va? Eller rättare sagt, människan är så ondskefull. Och på grund av att hans skapelse, det vill säga människan, skapelsens krona, har vänt sig bort från sin skapare. Va? Så därför dör Jesus på detta sätt för att du och jag ska få fri, för att vi ska få ett evigt liv. Bättre än så här kan vi inte få det när vi tar emot Jesus. Det finns inget bättre än på det sättet, va? Men så kommer det. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Det här är hemligheten med korset. Det här är hemligheten med Jesu lidande. Det var våra brott, står det, han tog på sig. Våran Guds frånvändhet tog han på sig. Han tog på sig hela mänsklighetens Guds frånvändhet. Hela människosläktets avvisande av skaparen. Allt detta tog han på sig för att vi skulle få ett nytt liv. Och ett nytt liv genom den helige ande, ett evigt liv som gör Jesus levande för oss. Det här är vad det handlar om, vad kristen tro handlar om. Handlar om något annat så är det inte kristen tro. Då är det något religiöst mishmash. Skräp. Alltihopa. Jag ska berätta en sak för er. Och det är detta, va? Att när man står och säger så här från vissa ställen i det här landet, även bland kristna, framförallt bland kristna från det stället, säger så här, det finns olika frälsningsvägar. Så är det att håna Jesus när man säger så. Det är att spotta honom rakt i ansiktet och häda honom. När man säger att det finns flera frälsningsvägar än Jesus. För det finns bara en frälsningsväg. Och det är Jesus Kristus, Guds enfödde son. Och hans försoning på korset. Och det står så här. I Paulus skriver så här. Han dog för våra synders skull, men han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Det var det. Alltså vi blir rättfärdiga när vi tror på detta som står här i Jesaja 53. Att det var, han gjorde det för oss. Han gjorde det inte för sitt eget nöjes skull, va? Tyckte att det var roligt att bli plågad. Det är inte så, va? Utan han gör det för din skull. Är ni med? Han gör det för din skull, för min skull, va? Han gör för hela mänsklighetens skull. Och det erbjudandet, det är det som är mission och evangelisation. Det är sträng bemärkelse, va? Det är en evangelisation och mission till Sveriges folk. Till det här landet. Tidigare generationer, om vi går tillbaka till något här, då var det väckelse i Sverige. Jag menar, det här huset skulle inte finnas om det inte var väckelse. Hade varit. Det har inte blivit någonting. Det har stått något annat hus här, så här ser det ut. Så är det. På gång runt och så här. Men idag så behövs det en ny väckelse i Sverige. En sista skörd. En sista skörd. En skörd för vad? Jo, för det Jesus har gjort på korset. Att synden är förlåten, skammen är bruten och skulden är borttagen i Jesu namn. Det är det människor måste ta emot i omvändelse. Att vända om och bekänna sin synd, att få ett stygn i hjärtat så att man förstår att nu måste jag gå någonstans. Jo, till Jesus och ingenstans. Det finns ingen annanstans att gå. Alla andra portar är stängda i Jesu namn. När en människa kommer in i det tillståndet, då är det riktigt bra. Det är faktiskt så. Så då finns det hopp. Halleluja! Ja! Då är det hoppfullt. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skull lade Herren på honom. Vi gick vilse som får allihopa. Men all skull lade Fadern på sonen. I ditt och mitt ställe. Alltså. Det är oerhört det här. Han blev misshandlad. Men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Han sa till fadern så här. Herre, om det är din vilja så låt den här kalken gå förbi mig. Men ske inte min vilja utan din, säger Jesus. Och då underordnar han sig hela denna fruktansvärda kallelse som det egentligen var. Att gå in i detta fruktansvärt. Och det var inte bara att han led kroppsligt, han led andligt, han led själsligt i hela sin varelse för hela mänsklighetens synd. Va? Du förstår det? När det här går upp för en människa så finns det inget bättre än när det här går upp för henne. För då kan hon bli frälst och hon kan komma och få ett evigt liv. Och när hon dör så kommer hon hem. Jesu namn. Då hon väckt. Annars sitter hon och halvsover hela sitt liv. Va? Ingen roligt att sitta och sova resten av sitt liv. Andligt sett. Utan det är, de blir vaken och förstår detta. Va? Då finns det, kommer en glädje in i hennes liv som ingen annan kan ta ifrån henne i Jesu namn. Ja, som ett lamm som förs bort för att slaktas. Som ett får som är tyst inför den som klipper så öppnar inte sin mun. De frågar om, är inte du Messias? Nej, han svarar inte det. Och han anklagar inte det heller utan han gick in helt i detta. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem han släkte betänker att när han rycktes bort från det levandes namn blev han plågad på grund av mitt folks brott, skriver profeten Jesaja. Mitt folks brott, det utvalda folkets brott. Judarnas brott. Hela mänsklighetens brott. Han blev bortryckt för det. Han fick dö. Och lagd i en grav. Uthuggen i berget. Va? Många trodde att nu är det slut. Va? Men det var det inte. Sen uppstod han. För att visa på det nya livet. Det eviga livet. Som är. Och det är intressant. Alltså. Här vandrar vi i tro. Men inte åskådning, skriver Paulus första Korintherbrev 13. Men där ska vi se ansikte mot ansikte. Vi kommer få se Jesu ansikte. Alltså. Vi kommer stå inför honom. I en evig glädje alltså. Va? Kan ni föreställa er det? Det är ju helt fantastiskt alltså. Det är för var en som har blivit frälst och tror på Jesus, så är denna framtid. Vi har ju en sån fantastisk ljus framtid när vi tror på detta och lever i det, va? Genom den heliga ande och Guds ord. Då har vi en enorm framtid alltså. Det är inte synd om oss, det är inte synd om oss, det är dugg, det är löjligt, det är ingen synd om de kristna. Det finns inga som har så bra som en som tror på Jesus. Man har ju ett evigt liv och kommer att få det fullbordat sen, det är helt fantastiskt. Däremot är det synd om dem, är det tråkigt för dem som inte tror på Jesus. De är det mörkt för om de inte omvänder sig och kommer till tro på Jesus. Va? Då är det en mycket mörk framtid, för det finns ett evigt förtappelse också. Den är inte tidsbegränsad som några påstår i vissa sammanhang. Utan den är också evig. Och det är det vi står inför som människor. Hela tiden. Han fick sin grav bland det ogudaktiga. Men han var rik, men var hos en rik vid sin död. För han hade inte gjort något orätt och inget svek finns i hans namn. Nej, han var rik. Fast människor trodde att han var fattig. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Observera det, det var faderns vilja att låta honom lida. Va? Det här har vi kanske svårt för. Men då ska du komma ihåg för det att fadern hade bestämt det här och han gjorde det, så är det för din och min skull. Va? Observera det. Vi är indragna i det dramat. För det finns ingen som fadern älskar så mycket som sonen. Va? Det finns ingen som han älskar så mycket som sonen. Men han utlämnar det som han älskar mest, fadern, för din och min skull och för hela mänsklighetens skull. Därför var straffet lagt. Fadern har lagt straffet på Jesus, inte på oss. Observera det. Utan han la sig på sin son och han fick ta straffet och lida för din och min skull. Va? Så att vi ska få del av den himmelska glädjen, va? Redan här och nu genom tron. Helt enormt alltså. När du gör hans liv till skuldlofte får han se avkomma och leva länge. Och Herrens vilja ska framgå genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli tillfredsställd. Genom sin kunskap förklarar han, min rättfärdige tjänare, det är många rättfärdiga och han bär deras skuld. Observera, här är hela det här med försoningen står här, va? Jesaja 53. Ungefär flera århundrade för innan Jesus kom, så profeterar profeten Jesaja genom den helige ande att det här kommer. Herrens lidande tjänare. Därför ska jag ge honom det många som hans del, och det starka ska han få som byte, eftersom han utgav sig liv i döden och räknas bland förbrytare. Han som bar det många som gick in i överträdarnas ställe. Observera, vad får han för någonting? Jo, han får, alltså, vilka är han får? Ja, men titta runt omkring, det är ju vi. Det är ju vi, det är oss han får del av. I 2000 år, när människor kommer till tro och tar emot Jesus i sitt liv och blir kristna. Vad händer då? Ja, det är hans del, han får det. Och Johannes skriver, Jesus säger så i Johannes evangeliet. Fadern gav mig dem. De var dina, men jag fick dem av dig, står det i Johannes. Och det är de som är troende. Det är gåvor. Har du sett dig själv från gåva från fadern till sonen? Men det är bara att läsa innantill i Johannes 17. Så är det på det sättet. Och det är det här som profeteras här. Ska gå vidare också här. Vi ska gå till Hebreerbrevet 10 också. Hebreerbrevet 10. Står så här. I vers 12, 10-12. Så står det så här. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Observera, för alla tider. Han har burit fram ett enda syndoffer för alla tider. Och han har sedan satt sig på Guds högra sida, alltså på faderns högra sida. Och väntar nu på att hans fiende ska läggas som ett pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. helt enormt alltså. Vad är brevbrevet det står här? Alltså, han har gjort det en gång, det behövs inte upprepas. Det behövs aldrig mer upprepas. Offret är slut, vi ska inte offra något mer, vi ska inte offra djur eller massa allting. Utan det är gjort en gång för alla genom sonen Jesus Kristus. Och inte nog med detta, Paulus skriver i Korintherbrevet att vi är den helige andes tempel. Vi är templet. Den helige ande bor i oss. När vi tror på Jesus så bor den helige ande. Sen kan vi ta emot helige ande varje dag och låta oss förnyas på det viset. Va? Vi bara fortsätter så länge vi lever här på jorden. Va? Så att det finns redan där. Alltså det behövs inga mer offer. Det är gjort en gång för alla. Även den helige ande vittnar om detta för oss. Först säger han, detta är det förbund jag som efter denna tid ska sluta med det. Och sedan säger Herren, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinne. Och deras synder överträder ska jag inte mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Så ser det ut. Och det är så det gäller idag. Det behövs ingen syndoffer längre. Däremot så kan vi lägga våra liv som ett offer till honom och säga att vi vill vara dina lärjungar och efterföljare. Men det är ett annat sorts offer, det är inget syndoffer. Det är ett efterföljelse och att leva i helgelse. Va? Det är två skilda saker. Så att i lärjungarskapet, det efterföljelse av honom, det kan vi lägga våra liv till honom och säga, du äger oss. Vi tillhör dig i första hand. För det här är viktigt. Jag själv ser mig så här. Jag tillhör för det första i Guds rike. Sen är jag gift med min fru, sitter där. Och för det andra. Och för det tredje så har jag en tjänst i Guds rike. Och för det fjärde är jag svensk medborgare. Så ser det ut. Ni kan ju ha andra rangordnar, men jag har det. Jag säger inte att alla behöver vara så. Men jag ser det så på det sättet. För jag tillhör ett rike som inte kommer att skakas. Mitt rike är inte av den här världen, säger Jesus till politiken och militären Pontus Pilatus. Mitt rike är inte av den här världen. Det är helt fantastiskt. Till ett rike som inte är av den här världen. Det är helt enormt. Och världen larmar och det bubblar och babblas och bubblas hela tiden. Men det är till ett rike som inte kommer att skakas. Det här riket som vi lever i, Sverige och EU, det kommer att skakas. Ja, alltihop kommer att skakas. Att de tror inte att det blir som det är. Vet du varför? Det är för att det här riket är av den här världen. EU, Sverige, Sveriges stat är av den här världen. Men det kommer att skakas. Men det rike som Jesus har kommer inte att skakas. För det riket är inte av den här världen. Och det är det vi i första hand är medborgare och lärjungar i. Sen står det så här, bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som öppnar för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus och det är Jesus Kristus som överste prästen. Va? Och det står det också där, vill säga sin kropp genom förhänget. Vi tillhör hans kropp, va, också. På ett helt nytt sätt som inte har förekommit sig genom hans död och uppståndelse. Va? Så vi inlämnade i hans kropp. Där han är huvudet. Och där han är kungen. Kungarnas kung och herrarnas herre, det är han. Va? På det viset. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla vishet. Med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badat i rent vatten. Handlar om dopet också. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Vi kan alltså gå in. Tänk er själva då, under templets tid i Jerusalem. Vi kunde ju bara Yom Kippur nyss varit, alltså försoningsdagen. Va? Ja, då, på den tiden var det ju så att då gick ju en överste präst gick in i det allra heliga. Så det var ett stort draperi som var fan förhänget. Va? Och där måste han då offra för hela folket, men också sig själv. Han gjorde det också. Han kunde inte bara gå in och offra för andra. Utan han offrar också för sin egen synd, eftersom de är som vanliga människor. Va? så fick han göra det också in i templet, va? Och det var den här keruberna, så kallade nådastolen som det heter. Och det gjorde han en gång om året. Däremot, om han skulle ramla omkull inne där, så skulle ju ingen kunna komma in där. Gick inte, så han hade ett rep runt så här. Skulle han ramla omkull så drog de ut honom. För de fick inte gå in, för då, Gud är så helig, och pang hade det sagt, va? Men nu kan du och jag genom Golgata, genom försoningen, gå in till det allra heligaste och be till han som sitter på tronen och på Guds högra sida, Jesus, Fadern och Sonen. Genom en helige ande kan vi gå in i det allra heligaste och be. Ja, men vi är väl inga överstepräster? Nej, men vi är det nya förbundets prästerskap som kan gå in till det allra heligaste och be som de inte kunde göra då, men som vi kan göra fast vi inte är aroniter. Det är helt fantastiskt. Är ni med? Ja, det är ju förmån. Det är förmån utan lik. Och vi kan be det som Herren lägger på oss. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer ni ser att dagen närmar sig. Vad är det för dag? Jo, att Herren kommer. Det är den dagen som de skriver om. Låt oss alltså tänka på detta. Det finns en, i den tid vi lever kan man säga att det finns en vaksamhet om väntan. En vaksamhet mot allt tokerier som kommer nu så det bara väller fram. Av olika. Det är en vaksamhet att vi håller oss till Guds ord och vi håller oss till att det finns bara en frälsare, Jesus Kristus, och det finns bara en helig ande, och det finns bara en som vi lever med men som utrustar oss till fullo. Men så är väntan att få se honom ansikte mot ansikte också. En väntan på detta. Väntar du på att möta Jesus? Oavsett ålder. Har inte mycket med det att göra. Väntar du på honom? Jag väntar på att få se honom. Ja, så är det. Jag har en längtan efter att få möta honom. Ska vi till sist slå upp Romarbrevet också. Romarbrevet 8. Romarbrevet 8. Ifrån 14 versen. Så står det så här: alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Vi har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar åt varandra att vi är Guds barn. Vi är alltså Guds barn. Den helige ande vittnar om detta. Och vi har inte fått slaveriets ande att leva i rädsla och frukt på felaktigt sätt. Fruktan, utan vi har fått frimodighetens ande. Skriver Paulus. Va? Varför har vi fått det? Därför att när vi tror på det han har gjort på Golgata kors, så får vi frimodighetens ande genom den helige ande. Så ser det ut. Men sen kan vi ju sitta där och tänka, hur ska jag göra då? Ja, men det, kör på. Så är det. Det är det. Har du fått den helige ande, vad han har då? Ja, men det är ju detta, lev med Herren i första hand. Låt dig utrustas var du än är någonstans. Va? För att ära honom, för att människor ska, du ska få vittna för människor. Va? Anden skyddar, och är vi barn så är vi också arvingar. Har ni hört? Guds arvingar och Kristi med. Lika vis som vi lider med honom ska vi förhärligas med honom. Ska jag ta till sist här. Va? I vers 31. 8:31. Vad ska vi nu säga detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Rätt svar. Då kan ingen vara emot oss. Va? Om Gud är för oss kan ingen vara emot oss. Ja, men djävul och demon, nej, de kan inte det. Är Gud för oss, så vem vill säga det? Va? Han som inte skonar sin egen son utan utlämnar honom för oss alla. Hur ska han kunna annat att också skänka oss allt med honom? Alltså skänka oss allt med honom alltså. Precis allt skänker han oss genom sonen. Evigt liv, förlåtelse, helande, upprättelse, befrielse. Det är ju helt fantastiskt egentligen. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus, den som har dött, ja än mer. Den som blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Just när vi sitter här så sitter han på Guds faders högra, sitter Jesus sonen på Guds faders högra sida och vädjar gott för oss som sitter här just nu. Det är ingen sån där allmänt påstående, nu väder han gott för oss långt bortom rymden vida. Utan det är just nu han gör det. Vi sitter här. Är ni med? Det är ju helt fantastiskt alltså. Ibland så blir det så här påstående, det blir, ja det var ju fint det. Det är inte fint, det är fantastiskt. Det är inte fint, det är inte sentimentalt, det är ingenting. Det är fantastiskt. Han sitter nu, sonen Jesus Kristus som har lidit för mig och för dig som sitter och du som lyssnar här. Va? Han har gjort detta. Och vad blir det då? Ja, det blir ju helt fantastiskt. Han vädjar för oss just nu. Vad vädjar han om? Att du ska bli mer lik Jesus själv. Det är vad han håller på med just nu. Och för vissa tar det ju en bra stund, som sagt. Ja. Ingen nämnd och ingen glömd. Inklusive en själv. Ja. Ja, så här står det. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Ja, det är en fråga det. Nej, det står skrivet, för din skull blir vi dödas vid dagen om, beräknas som slakt för. Ja, det kan bli förföljelse och allting. Det är precis detta som han skriver här. Va? Men ingenting kan skilja oss från Kristus. Ingen kan skilja oss från Guds Messias. Så är det. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Vi vinner en oerhörd seger därför att vi är älskade av Jesus Kristus. Han som är både sanningen och kärleken samtidigt. Han älskar oss. Inte tack vare att vi är så fantastiska. Trots att vi är som vi är så älskar han oss. Det är sanningen om dig och mig. Trots detta så älskar han oss. Därför att han utgjutit sitt blod för ditt och för dig och mig. Och för hela mänskligheten. Han vädjar gott för oss. Alltså när man tror på honom är man aldrig ensam. Man är inte ensam. Han bor i oss genom sin heliga. Så jag är inte ensam. Du är inte ensam. Även om du är ensam mänskligt sett så är du inte ensam. Herren bor ju i dig genom sin heliga. Helt fantastiskt alltså. Mm. Glöm inte det. Vem skulle kunna glömma sånt? Det är helt fantastiskt förresten. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjden eller djup eller något annat skapat ska kunna skiljas från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Så ser det ut. Det spelar ingen roll vad det är som kommer. Det kan inte skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Va? Det är fantastiskt det Paulus skriver här. Va? Det här är inte kalla fakta, det är varma fakta. Alltså kärlekens fakta. Det här är fakta alltså. Vi får ju pröva vad jag säger. Va? Men det här är vad Herren vill att vi ska förstå med försoning. Och få det som en insikt i vårt innersta genom den heliga ande. Att det är därför vi är troende och därför lever vi. Därför att han har gjort det här för dig och mig. Och han har blivit en levande på påskdagen. Där han uppstod från detta. för att du och jag ska vara bli rättfärdiggjorda. Ja, men jag är inte ingen bra människa. Det handlar inte om du är en bra dålig, men dålig människa. Du har Kristi rättfärdighet, för han har ikrätt dig där när du tror på Jesus. Så ser det ut bara. Det har ingenting hur du känner dig eller inte känner. Känslor kan vi lägga åt sidan. Va? Utan det här är fakta det handlar om. Va? I Jesu namn. Amen. Ja, Herre, vi bara prisar och tackar dig nu. Allt vad du har gjort, Herre, på Golgata kors. Och vi prisar och tackar dig att du uppstått. Och när vi med vår mun bekänner och vårt hjärta tro, så blir vi frälsta. Vi bara prisar och tackar dig för detta. Herre. Lovat var det ditt heliga namn. Jag ska säga till dig nu som lyssnar på det här. Att tror du inte på Jesus, så är det dags att göra det nu. Det här är din stund nu. Och det är en stund där du ska säga så här till Jesus. Jesus, jag vill att du ska bli herre i mitt liv. Jag ber om förlåtelse för allt jag har gjort, och jag vill bli fri så att jag kan ta emot dig och få ett evigt liv i Jesu Nazarens namn. Och nu ber jag för den som har sagt till dig, Jesus. Jesus, jag vill att du ska bli herre i mitt liv. Och jag vill följa dig. För jag lever i ångest, jag lever i korta kommanden, år ut år. Men nu vill jag bli fri i Jesu Nazarens namn. Och du ska ha klart för dig, du som lyssnar, att han har dött för dig och uppstått för att du ska bli fri och få syndernas förlåtelse. Din skuld och skam är bruten, vad du än gjort i ditt liv. I Jesu namn. Amen. Och bor du inte här, kan du uppsöka någon annanstans. Men bor du här i trakten, så är du välkommen till Vetlanda Fria. Och även runt om i Sverige också. I Jesu namn. Amen.